Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Mm. Det är ju dig de ska ringa.
Ja, eller kanske Henrik Dorsin. Han är också ett stort James Bond-fan. Han och jag har ju det gemensamt. Så fort det kommer en ny James Bond-film så går vi tillsammans och ser den för första gången. Och det var nästan ett äventyr när de har ju ett James Bond-museum i London också. Inte bara i Nybro. Nej, de har faktiskt...
Har någon berättat det för Gunnar?
Ja, Gunnar har en filial i London.
Och välkomna till podcasten Oförskämt att anta med mig, Emelie Dahl, fotograf och modevetare.
Och med mig, Ann Edliden, journalist och författare. Och idag låter jag tyvärr så här. Jag är lite hes. Jag tänker att folk kommer tycka att det är sexigt.
Jag tror också att folk kommer tycka att det är väldigt, väldigt sexigt. Som du är så är det jag som ska ratta det här avsnittet. Så du kan bara sitta där och vila stämbanden så länge medan jag babblar.
Jag tänker att jag ligger här borta på en fårskinsfäll iklädd en leotard och väntar på att någon, kanske James Bond eller någon, kommer och förför mig.
Hello.
Aren't you in the wrong room, Mr. Bond?
Not from where I'm standing.
Dagens avsnitt ska handla om James Bond. Så om du som lyssnar är tjej så går det bra att stänga av nu. Skoja. Det här avsnittet handlar om manlig besatthet, sökandet efter en försvunnen pappa, Isabella Löwengrips fästman och en väldigt speciell gondol. Så buckle up, för nu kör vi.
Hey, you know where you going now?
Uptown, I believe.
Uptown? You headed into Harlem, man.
Well, you just keep on the tail of that jukebox and there's an extra 20 in it for you.
Hey, man, for 20 bucks, I'll take you to a Ku Klux Klan cookout.
Varför älskar alla svenska pappor James Bond? När Expressen i april 2007 lanserade konceptet Köp en tidning och samla DVD:er så var det just Bondfilmer de erbjöd sina läsare. Filmerna kostade 59 kronor styck och sålde i snitt 180 000 i veckan. En vinst för Expressen på nästan 25 miljoner kronor. Alla svenska pappor blev som barn på nytt över bensinmackar i hela landet när de fick köpa sin version av flingpaket med leksak, en kvällstidning och en James Bond-rulle. Filmerna var deras Pokémon och under ett par skälvande veckor sommaren 2007 kunde de catch them all. Det finns såklart en anledning till att valet föll på just den då 20 filmer långa James Bond-sviten, nämligen att James Bond är svenska pappors koks, kattmynta, deras mest välbevarade barndomsidol. Varför är det så? Låt oss undersöka.
Likt M i Bondfilmerna så har ju du, Emelie, gett mig ett viktigt uppdrag. Att lista kända svenska män som älskar James Bond. Det här var knivigt och jag tacklade det genom att konsultera tjejflashback, det vill säga familjeliv.se. Från en tråd i familjeliv som heter Kåt på killar i sportbil. Fråga till er tjejer. Hur många av er tjejer blir kåta på killar för att de har en snygg sportbil? Har du någonsin hoppat i säng med en kille för att du gillar hans bil? Har det någonsin gjort någonting, kåthet, för dig? Det känns som om alla killar som skaffar tuffa bilar tänker, nu kommer alla tjejer flockas kring mig. Marlene säger, nej, det är otroligt töntigt och patetiskt med killar som köpt en penisförlängande bil för att imponera på tjejer. Fjortisvarning. Men småpojkarna kanske hittar någon barnslig unge som går på det. Vem vet? Karov säger, en sportbil för mig visar att detta är en man som inte vill slå sig till ro och skaffa barn utan mest vill vara ungdom. Min man hade när vi träffades en Audi Kombi och den följer jag för. Jag tyckte att den visade att detta är en seriös kille. så jag blir inte kåt på sportbilar. Då faller jag mer för kombibilar. Locket på, skriver. Det är väl ingen som blir kåt för att man har en vanlig sportbil. Men om man hotar upp den någonting, ny biffig turbo, fet IC, avgas från motorn chippad, uppgraderar soppapumpen, dumpventil, högt laddtryck, öppet luftfilter, ja då kommer brudarna springande. Fred skriver, jag tror killar ska få feta bilar av samma anledning som vissa snubbar bygger muskler på gymmet varje dag. Nämligen på grund av andra killar. En superhetero snubbe inser det nog inte ens själv. Men killar gör det mesta av de här sakerna för andra killar. Det är konkurrensen mellan männen, inte för att glänsa för tjejer. Det är inte det primära målet. Ja, ni hör ju, tyvärr så var det här uppdraget lite väl avancerat för den här hemliga agenten och jag råkade nu förvandla den här podden till Flashback Forever. Förlåt, Emily.
Så besviken.
De enda kända svenska män som jag hittat som verkligen älskar James Bond visade sig vara Steffo Törnqvist, Niklas Strömstedt och Johan Glans. Den sistnämnda har jag lyckats övertala att komma hit till studion och träffa oss, så han dyker upp lite senare i den här podden. Men det finns en man som jag tror att både du och jag har kommit att förknippa med James Bond. En man som gjort stort avtryck i svensk influencerhistoria utan att själv vara influencer. Främst genom sin konst, sin stora talang för rap och sin komiska timing. Och det är ingen annan än Blondinbellas fästman Paul fucking Sundvik. I augusti 2020 så skriver Aftonbladet: Isabella Löwengrip och nya kärleken Paul Sundvik ska bli sambo. Det berättar entreprenören i senaste avsnittet av podcasten Isabella söker Kila. Och hon bekräftar också i ett mejl till Expressen. Det stämmer att vi ska flytta ihop, vilket känns fantastiskt. I början av juli berättade Isabella Löwengrip 29 och Paul Sundvik 52 om sin kärlek. Och redan nu planerar de att flytta ihop. Löwengrip har barnen Gillis och Sally med exmaken Odd Spångberg. Och hon har varit öppen med att hon vill ha fler barn. Därför har hon också tagit upp det med sin blivande sambo. Men i podcasten Isabella söker Kila berättar hon om Sundviks inställning till att byta blöjor.
Då säger han från ingenstans, men jag kommer inte byta några blöjor.
Va?
Ingen i min släkt bland männen, varken min farbror, morbror, min pappa, ingen där jag kommer ifrån har bytt en blöja.
Det är jättekonstigt.
Och då vet inte jag hur jag ska reagera. För jag förstår inte om man...
Vad sa du då?
Nej, men jag vet inte om han skojar med mig.
Nej, för det låter ju helt jävla surrealistiskt att ens säga så.
Ja, men 2020 och säga att man inte ska byta en blöja.
Nej, alltså en modern person. Det är ju jättekonstigt. Det är som att säga upp ansvaret från en väldigt stor del. Kommer han inte torka rumporna heller sen när de har bajat?
Nej, för han tyckte inte att det var manligt. Och så säger han så här, Isabella, vad tror du James Bond gjorde? Och då säger jag så här, men Pierce Brosnan. Jag bara, det är klart att Pierce Brosnan att han bytte sina blöjor. Han bara, nej, det är inte han James Bond jag syftar på. Jag syftar på Roger Moore. Tror du att han bytte barnens blöjor? Och jag blir ju så här irriterad och säger, du kan ju inte jämföra dig själv med James Bond.
Isabella Löwengrip tycks dock ha satt ner foten i blöjbytefrågan. I ett mejl till Expressen skriver hon, det blir alltså blöjbyte, så ingen behöver kasta tårta på honom nu. Samtidigt betonar entreprenören att hon inte är gravid. Jag väntar inte barn och det är inte aktuellt. Men Paul är öppen för det. Han är väldigt barnkär, skriver hon. Och i podden då så hör vi att Paul förtydligar att det är Roger Moores version av James Bond som inte byter blöjor. Bella ber i podden Paul att ringa upp sin lillebror John. För Bella säger att hon vet att John har bytt blöjor. Paul ringer upp sin bror John och blir helt knäpptyst i telefon. Hans bror säger nämligen att han bytte den första blöjan. Och att det inte alls är någon fara. Kila tror att Paul bara driver. Bella säger att hon också trodde det, men det var seriöst. Bella kallar det den första stora utmaningen i relationen. De har nu pratat i 2 dygn om blöjfrågan och Kila undrar vad Paul har för problem. Jag vill inte sitta i skiten, säger Paul. Kilas råd är att Bella ska säga, ja, vi får se. Du kommer nog få byta en blöja eller 2. Bella borde då ställa ultimatum att de inte skaffar några barn alls. Det här är en dealbreaker. Det här slog ju ner som en bomb. Beskedet att Paul inte kommer byta blöjor.
Ja, det slog ner som en bomb att han inte kommer byta blöjor. Men framförallt så känns det som att det slog ner som en bomb i våran liksom, lilla filterbubbla som du och jag befinner oss i. För att han hävdade att anledningen till att han inte skulle byta blöjor var just för att han ansåg att det skulle James Bond aldrig göra. För det är ju helt stört sagt. på riktigt av en vuxen man som är liksom i 50 års ålder, tror jag. En svettig sommardag i juli kliver Ann och jag av ett tåg på den småländska landsbygden för att uppfylla en för mig typ livslång dröm, att besöka James Bond-museet i Nybro. Ända sedan jag först hörde talas om museet, förbryllande placerat i ett sömnigt industriområde på en ort med knappt 13 000 invånare, har jag fått gåshud av tanken på att en dag få besöka det. Vi måste göra ett avsnitt om James Bond-museet i Nybro, har jag tjatat på Ann. Vad mer ska det handla om då, har hon frågat. Men jag har bara än en gång tagit upp hemsidan www.007museum.com på mobilen och väst. Har du sett den här hemsidan? Typsnitten, kartan. Vi måste dit. Jag har särskilt fastnat för ryktet som gör gällande att det ska finnas en äkta gondol på museet som ser precis ut som gondolen i Bondfilmen Moonraker. Det är alltså inte gondolen från filmen utan en helt annan gondol som ser ut som gondolen i Moonraker. En svindlande ny take på konceptet museumartefakter och något jag vet att jag måste se innan jag dör. Så nu står vi alltså här framför Nybro station i den dammiga julisolen.
Vackra Nybro. Ja, första intrycket.
Känns som hemma.
Jakten på mannen bakom museet har varit diffus. Ibland svarar han på sms, ibland inte. När man ringer hans mobiltelefon så möts man av Sveriges mest otroliga telesvar.
Hello, this is Mr. Q speaking. Mr. Bond is not available right now, but please leave your name and telephone number and Mr. Bond will call you up as soon as possible. Have a nice day.
Vi har knappt 2 timmar på oss att göra vårt besök och vår intervju innan vi måste ta tåget tillbaka till Stockholm. Men vi vet alltså inte om museet ens är öppet eller om dess ägare kommer att vilja prata med oss. Därför tar vi en omväg förbi ortens systembolag för att köpa en flaska Bollinger. En tematisk muta för att visa att vi faktiskt inte är helt tappade när det kommer till James Bond. Men vi får nöja oss med en flaska Paul Rocher.
Det fanns ingen Bollinger.
Kommer han att förlåta oss?
Hur är det den uttalar? Bollinger.
Jag vet inte. Bollinger säger jag.
Paul Roger.
På skakiga ben vandrar vi sedan Emmabodavägen ner genom Nybros industriområde förbi tomma partihallar och kontorsbyggnader med dammiga jalousier och 70-talsfasader av dansk sjösten. Kom efter klockan 16 har Gunnar, som ägaren heter, sagt. För då brukar den värsta rusningen ha lagt sig. Entrén till det låga huset som ser ut som en maskinhall är tapetserad med James Bond-affischer och jag tvingar Ann att ta orimligt många bilder av mig framför museets skylt. Vi har trott att vi kommer att vara de enda besökarna. Att Gunnar kanske ska sitta och läsa en tidning i kassan med en kopp kaffe. Men när vi kliver på så befinner han sig mitt i ett djupt samtal med en museibesökare som på milsvid göteborgska vill veta allt om Bonds bilar. Gunnar, eller James Bond, som han bytt namn till sedan 2007, tar emot vår flaska Paul Rocher med ett litet skratt och erbjuder oss att se oss omkring medan han pratar klart med den överintresserade göteborgaren.
Nej, men jag kan säga att doften här inne på museet är ju lite så sommarstuga. Ja, men det är lite... Det kanske är någon fuktskada i lokalen eventuellt.
Ja, jag tycker i så fall en fräsch sommarstuga, måste jag säga.
Ja, men det är en speciell doft.
Ja, men jag fattar väl mer. Nu kände jag den mer.
Och sen är det, liksom, inredningen är ju plastmatta som ska se ut som parkett. Och så är det IKEA-lampor, väldigt tydligen sådana pappersprassellampor. Blandat med liksom, den lyxiga känslan av att det är Bollinger överallt.
Ja, det är verkligen överallt.
Vi går vidare. Via toaletten, komplett med James Bonds klassiska siluett i svart mosaik mot vit botten på golvet. Och med en Bondfilm rullandes på en stor skärm placerad rakt framför toalettstolen. Genom biosalongen med riktiga röda biofåtöljer och filmaffischen med texten från bondlurk till bondskurk. Och en bild på museiskaparen själv. Rum för rum vecklade ut sig framför oss. Till bredden fyllda med fordon, kostymer och knäppa uppfinningar från filmerna. Ann spelar ett Bond-dataspel och jag fangirlar när jag äntligen får se gondolen från Venedig som ser ut som gondolen i Moonraker men absolut inte är gondolen i Moonraker.
Nej, men nu är vi i ett rum där man kan spela roulette och det finns till och med regler. Det står, ni får provspela rouletten och så har man laminerat små blad här. Det är jättefint. Och det ligger Bollinger-flaskor i en sån...
Ett vinställ.
När den sista ihärdiga Bond-fantasten äntligen gått kommer James och hämtar oss. Han bjuder på vodka martini och vi slår oss ner i baren medan ljudet från vad som känns som samtliga 20 Bond-filmer skvalar mot oss från museets dunkla blå.
Så gör vi i en liten martini här, shaken not stirred. Så är den här.
Oj, vad gott. Tack.
Vilken är din favorit James Bond?
Sean Connery var den första filmen jag såg. Och det var Goldfinger 1965 i Nybro. Det har ju haft en stor inverkan på ens liv sen efter det.
Så han är din favorit då? Men vem är den sämsta Bond då?
Det finns ju egentligen ingen som är dålig så på det sättet. Men pappan är ju Sean Connery. Det har man ju insett efteråt. Eller jag har i alla fall förstått det. Att de här individerna som har kommit efter Sean Connery. De har ju försökt göra sin tolkning av Ian Flemings karaktär på sitt sätt. Men de har ju alltid utgått ifrån Sean Connerys roll, hur han gjorde första filmen, sen har de tolkat det på sitt sätt.
Gunnar tar med oss på en visning i lokalerna. Där, pekar han, står hans favoritpryl just nu.
Ja, här har vi kommit till entrén här nu precis. Och vi står framför den senaste skapelsen av Triumph. 1962 så kom den första Bond-filmen ut, Dr. No. Och 2022 var det 60 år sedan första filmen kom ut. Triumph har då gjort en special James Bond-motorcykel som firar de här 60 åren. Och då har man gjort 60 stycken Special Extremt Strictly Edition av den här modellen. En för varje år. Och i den här tanken, på tanken så har man lackerat in alla 25 Bond-filmerna. Sen dessutom har man skrivit 60 år med det gamla typsnittet av Dr. No. Med 007, både på tanken på båda sidorna och även har man broderat in på sadeln i lädret 60 år James Bond.
Jag har en fråga då. Men är det inte coolare med saker som var med i filmerna? Nu, det här är väl något nytt då? Har du kommit över det här? Det är inte coolt med filmerna, alltså filmprylar, utan det är ännu coolare när de gör saker för filmerna.
Självklart är det. Men nu tänkte jag säga att nu är det 60 år som första filmen kommer. Vi har firat 60-årsjubileum. Så därför är ju den här den svåraste, mest sällsynta av alla motorcyklarna.
När vi återvänder till baren pratar vi om James pappa, han som försvann. Han som är anledningen till att det här museet överhuvudtaget finns. Gunnars pappa försvann när han var liten och när han upptäckte James Bond under barndomen blev den fiktiva agenten ett slags ersättare för honom. När han började samla på Bond-grejer så blev det också ett sätt att komma ut i världen och leta efter pappan. Och nu använder han museet för att få folk att få upp ögonen för honom och kanske kunna bidra i sökandet. Kommer han någonsin att sluta leta, frågar vi.
Jag kommer ju leta så länge jag har möjligheten att söka efter mina rötter. I och med att man har hållit på med det så många år sedan jag minns. Jag vet ju när man började skolan, första klass exempelvis då. Skulle de som gick i skolan, nu ska jag hem och spela fotboll med pappa, nu ska jag göra så med pappa, du vet, nu ska jag göra så och så, va? Och det tog ju illa, va? För man hade ingen pappa och man förstår ju liksom inte varför inte vi hade någon pappa och sådär, man har ingen aning om det då, så man hade ingen insikt hur man skulle kunna, man bara var liksom, det var tomt, så det har ju blivit en form av surrogat hela det här sättet att leva och som en röd tråd i ens liv att hänga upp sig på, att man ska söka hitta sig själv, och det gör man ju hela tiden. Du tar ju aldrig slut så länge man inte vet vad som hände.
Tror du om James Bond hade funnits på riktigt, alltså personen James Bond, och han hade fått barn, hade han bytt blöjor på sina barn då?
Ja, det... jag tror han hade ställt upp 100%.
Gunnar frågar om vi vill ha skjuts till Nybro station, och det vill vi såklart. I bilen berättar vi att podden just legat etta på poddtoppen i Sverige. Gunnar ser glad ut. Det betyder att ännu fler kommer höra hans berättelse. Och kanske någon vet något som kan ge honom en ny ledtråd i jakten på hans pappa. med varsitt signerat ex av Gunnars självbiografi James Bond, en fadersgestalt i väskorna, vinkar vi hej då på perrongen och beger oss mot Stockholm. Kanske är James Bond som kulturellt fenomen alla mäns sökande efter sin pappa, symboliskt eller på riktigt. Huvudsaken är att jag har fått se gondolen som inte är, men skulle kunna vara, gondolen ifrån Moonraker.
Min favoritpryl på museet var ju inte ett motordrivet fordon, utan det var den enorma mängd flaskor Bollinger som stod i varje vrå. De var oöppnade, i alla fall de flesta. Även inne på toa så stod det liksom travar av oöppnade Bollinger-flaskor. Som liksom, man kände så här, hur hög är liksom stöldkvoten inne på museet? Jag vill inte ge någon en idé, för jag vill inte att någon ska stjäla från James Gunnar. Men liksom, varför?
James Gunnar lever ju som James Bond i så stor utsträckning som möjligt. Och han hävdar ju själv att han i princip bara dricker Bollinger. Nu såg vi ju honom bara så här, dricka kaffe eftersom man skulle köra bil. Så. Men jag antar att så här, ja, om man lever på Bollinger, då måste man ju ha det ståendes överallt.
Nej, men det var bara en sak som liksom gjorde besöket ännu bättre. Jag hade ju önskat att vi hade stannat så länge. Vi hade ju bokat biljett på det sista tåget som gick hem. Annars hade vi kanske kunnat stanna där och dricka en flaska med James Gunnar.
Och så står det jättemycket flaskor med Bollinger här.
Här är alltså toaletten jag ska få gå på nu. Med Bollinger-flaskor. Mosaik. Ja, stäng då så får jag kissa.
Hejdå! Nu ska vi prata lite om boken som vi båda köpte när vi var på museet, som är skriven av museets ägare, alltså Gunnar James Bond Schäfer. Han bytte då som sagt namn, eller han bytte inte, men han la till namnet James Bond 2007. Och jag vet inte om det är det han vill använda som tilltalsnamn, eller om det mer är att han vill ha det liksom på sina identitetshandlingar. Vi har ju valt nu att kalla honom för James Gunnar, för att det ligger ju bra i munnen. Men jag tror att han kanske egentligen mest använder Gunnar då.
Nej, det tror jag inte, för att han skriver under sina sms till mig med James.
Jaha, ja. Okej. Okay.
Så att jag, men jag tycker som du att James Gunnar ligger otroligt bra på tungan.
Verkligen. Synd att jag redan har döpt min son, annars hade det varit up there. I alla fall, den här boken då, James Bond, en fadersgestalt, som gavs ut 2008, handlar då alltså om James sökande efter sin far som försvann, och även om hans fascination för Bond. Den är inte supertjock, så att rekommenderad läsning kanske en...
Ja, det tog typ 2 kvällar bara att läsa ut den.
Sånt.
När man hade läst ut den så var ju ens liv tomt efteråt. Och saker som har slagit mig under läsningen är ju bland annat omsorgen om detaljer. Och det känns genomsyrande för James Gunnars personlighet. Och jag vill läsa ett litet stycke här. Det är nämligen så att han beskriver både sin lägenhet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan, och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ett som han har i Kalmar. Och han beskriver James Bond-museet. Mellan rubrikerna är köket, sovvåningen, mitt sitting room och så vidare. Så det är verkligen, det är koncist. Men han säger så här om sin lägenhet. Bond tar emot dig. Och i första anblicken ser du en Bond-poster rakt fram. Det är en poster från nostalgibörsen och som fanns på dess första sida i nummer 3 i mars 2005. Man leds in på en gång till höger. Och i denna gång mellan entréhallen och köket finns flera bilder med olika motiv på artiklar som publicerades i olika tidningar på mig när jag fått mitt nya fullständiga namn som numera alltså lyder Gunnar Bond James Schäfer. En annan sak som jag tänkte på var att han ofta använder uttrycket very English style. Tänkte du på det?
Mm, absolut.
Och det tycker jag är väldigt härligt för att han är ju så mycket en pappa. Han gillar det här liksom brittiska stilen, men någon som kanske hade haft engelska som modersmål hade nog sagt very British style, tänkte jag på. Det är väldigt typiskt här, en man uppväxt på 60-70-talet att säga very English style. Jag kan läsa ett tillstycke här. 1987 blev drömmen sann. Drömmen var alltså att köpa en bil. Jag köpte den av en ägare i England som själv hade köpt den 1962 i Liverpool och som hade dokumentation på den sen första ägaren. Naturligtvis var det ett exemplar med ratten på höger sida, vilket är very English style, menar jag. Jag gillar hans förkärlek för att prata om namnbytet. Jag gillar också allt skryt om kändisar. Att Base Hunter har varit på museet. Att Joe Labero och James Gunnar ska göra gemensam show, men att de planerna ligger på is just nu. Och att han är vän med Ernst Billgren. Han skriver så här. På Tradera, som är en köp- och säljsajt på internet eBay, såg jag att Ernst Billgren ställde upp för Läkare mot AIDS med att i utbyte få en studiedag med Ernst i hans ateljé i Stockholm. Såg detta och la bud som gick upp till 5000 kronor som jag vann i januari 2008. Vi träffades på hans ateljé i Stockholm under söndagen den 13/4. Han visade sitt studio och konstverk. Han frågade om mitt 07-intresse och museum och ville veta vad som fick mig att starta detta. Vi spelade tennis och jag fick en DVD-skiva som tack. Själv lämnade jag honom 007-designade, frostade champagneglas som han uppskattade. Och jag känner, Emily, varför fick inte vi några frostade 07-champagneglas när vi var där?
Jag funderade lite på det här, för han skriver ju om att han ingår ett samarbete med ett glasbruk i Småland. En kreatör på ett glasbruk. Och att de tillsammans börjar göra frostade 007-glas och lite andra sådana glaskonst och sånt. Och då tänkte jag ändå lite så här, ja, det får man inte. Tror inte jag. Men go ahead.
Vem ska kolla upp det?
Verkligen. Absolut inte vi.
Nej. En annan intressant sak med Gunnar är ju den period runt 2004 när han hävdar att han kommer bli nästa Bondskurk. Och då gör han flera intervjuer i tidningarna, bland annat med Aftonbladet. I en artikel här så lyder rubriken "Med rätt att filma mot agent 007. Nu blir världens största Bondfantast Bondskurk." Gunnar Schäfer och Pippi på James Bond. Det har han haft i 40 år. Det började med att jag såg Goldfinger 1964. Jag kände att det fanns en magi kring James Bond, säger han. När jag utvecklade mitt intresse för Bond var tanken att jag en dag skulle få vara med i en film. Om jag drog till mig uppmärksamhet i branschen kunde det kanske gå vägen, säger han. Uppmärksamheten fick han genom att starta världens enda James Bond-museum. En gedigen hemsida och en minishow med 007-tema. Dessutom har jag skickat brev och tagit alla chanser att träffa filmfolket. Planen höll. Gunnar bjöds in till audition i London av producenten Barbara Broccoli. Utan tidigare erfarenhet av skådespel tilldelades han en skurkaktig roll i den kommande Bondfilmen. Jag har repliker mot både Bondbrudarna och 007 själv. Dessutom blir det några actionscener, säger han. Inspelningarna börjar till våren. Fram till dess glider Kalmars egen actionskurk runt i museets styrgrip, en BMW Z3. Och i en annan intervju berättar han om hur det gick till när han åkte till London. Producenterna som kände till min hemsida bjöd in till audition i Pinewood Studios, där de har spelat in 18 Bondfilmer. Jag bara skakade av glädje när grinden öppnades. I expect you to die, fick jag säga. Allt det här är en otrolig saga. Och hur gick det då med Gunnars roll i en James Bond-film? När jag frågade honom så svarade han så här.
Åh, 1900 ska jag säga. Och vi var i London i samband med 2004. Måste ha varit. Vi var i London med Pinewood Studio. Och då var det någon som nämnde någonting där. Skulle du vara med och spela som skurk i nästa Bond-film? Som var Casino Royale faktiskt då. Och då hade ju tanken var ju att Pierce Brosnan skulle spela i den efter Die Another Day 2006 då skulle den komma. Och då hade de ju redan förberett så pass mycket så att det var redan klart att den skulle göra det. Och då fick jag en förfrågan om att vara med. Och så sa jag ja, varför inte? Det är möjligt, det finns ju. Och sen har det blivit, var det lite artiklar i kvällstidningarna och det dök upp lite förfrågningar. Och sen visade sig att allt det här med Pierce Brosnan, han fick sparken. Så det blev ingen någonting utan de här som var tilltänkta som skulle vara med i nästa film då med PS och de här. Så då sparkar man, han begärde en 500 000 då i att spela Bond. Så därför som de tog in Craig istället.
Synd.
Väldigt synd. Alltså det hade ju unnat honom så fruktansvärt mycket.
Nu blev det Ola Rapace istället.
Ja.
Säga vad man vill om det. Men jag hade ju hellre sett Gunnar.
Gud ja.
Do you expect me to talk?
No, Mr. Bond, I expect you to die.
Nu har vi fått en gäst här i Oförskämd att anta. Välkommen hit, Sveriges största James Bond-expert, Johan Glans.
Ja, tack. Oj, shit. Stora skor att fylla.
Ja, men skulle du säga att det var en lögn?
Nej, men jag är nog där uppe bland folk som kan onödigt mycket.
Ja, det är du och Toivo Lepp.
Ja, precis. Min nemesis.
Ja. Hur mycket hatade du Toivo Lepp som 14-åring?
Nej, nog inte alls. Vet folk vad vi pratar om?
Nej, det gör de inte. Nej, du kan väl säga vem han är.
Toivo Lepp var min främsta konkurrent i Kvitt eller dubbelt 1988.
89 kanske.
89 kanske. När jag var med i Kvitt eller dubbelt i ämnet James Bond så blev jag utslagen av Toivo Lepp och en som hette Björn Jävert, tror jag. Eller Göran kanske.
Nej, vänta, då sa jag fel. Björn Jävert heter han.
Björn Jävert.
Är så. Ja, men det är rätt ska vara rätt.
Han har laddat upp filmerna.
Jaha, goddag, goddag. Svan, Jan Öyvind Svan.
Glans, Johan Glans.
Jävert, Björn Jävert.
Lepp,
Toivo Lepp.
Tack för det. Vi ska ha lite utförliga presentation. Vi börjar med dig. Hemvist.
Eslöv.
Men jag tycker det var orättvisa odds för din del, Johan, för att de var ju 22.
Ja, jag var 14.
Ja, de hade så mycket mer liksom, års.
Ja, och så mycket möjligt. Mer tv-mässig. Ja, hade varit. Jag kunde de inte styrta lite grann så att 14-åringen får gå vidare istället för dem.
Verkligen.
Ja, för sen, ja, nu ska vi inte nörda ner oss och kvitt eller dubbel. För sen, året efter vad jag förstod, då började det vara bara barn. Då fick man vara max 14.
Ah, okej. Okay. Så att, vände på det.
You were robbed.
I was robbed.
Nej, men som jag har sagt här i podden en annan gång så har ju jag själv personlig erfarenhet av att åka ut i en tv-sänd frågesport på en skitfråga i Vem vet mest. Och hur kändes det för dig? Liksom? Hur länge satt bitterheten kvar?
Ja, alltså nu har jag en massa följdfrågor till dig. Bara för att jag hörde detta. Vad var ditt ämne då?
Nej, men vi pratar inte om det i den här podden.
Nej, okay, då tar vi det sen. Nej, men det var ju speciellt upplägg att vi var tre stycken. Och det var bara två som skulle gå vidare. Så det blev ju en utslagningsrunda som gick mer och mer. Och till slut var det så obskyra grejer. Så då tyckte jag nästan det var ett sundhetstecken för en 14-åring. Att inte kunna vissa grejer.
Minns du liksom hur du kom med? Varför du sökte dit? Eller sökte man? Eller blev du scoutad?
Så vitt jag minns. Så vitt liksom jag kan komma i försöka återskapa min 14-åriga hjärna. Så tror jag att på tv att de visade någon slags sån där trailer. Det är snart dags för en ny säsong av Kvitt eller dubbelt. Sök gärna in. Ni kan söka om allt. Det kan vara kvantfysik. Det kan vara film. Det kan vara biologi. Och så var det, när de sa film så var det en bild på James Bond. Och då tänkte jag liksom, shit, jag kan ju jättemycket om James Bond. Det här borde jag vet inte varför, jag hade väl någon, som jag har fortfarande, någon drift att synas och vara i tv. Så jag skrev ett brev Han skrev ett brev in och skickade in och så tyckte de väl det var charmigt och roligt att det var en liten kille som ville vara med.
Vad sa liksom folk på skolan och sådär?
Nej, men det var ju en stor grej för att det var ju, fanns ju bara två tv-kanaler. Ja. Återigen, tittarsiffrorna måste ha varit enorma.
Mm.
Det var ju det underhållningsprogrammet som gick klockan 8 på en lördag.
Men Björn skriver ju i beskrivningen så här: bondintresset har vi alla tre haft med oss efter detta och varit med om diverse äventyr relaterade till det. Vad är det för äventyr?
Ja, jag kan inte tala för någon annan än mig själv. Nej, vad är det för äventyr?
Ja, nej, men jag tänkte om du hade något äventyr kanske. Som du var, har du varit med om ett bondäventyr?
Nej, bondäventyr, vad fan? Nej, jag har ju aldrig lyckats få någon roll. De där riktiga filmerna, såklart.
Precis, men vi vet ju också att Gunnar Schäfer som har Bondmuseet, han har ju fått erbjudandet. Borde inte du också ha fått det då?
Ja, men jag kan tycka det, men nu har de aldrig varit i Sverige. De har ju varit i Norge, men de har aldrig varit i Sverige. Jag tänkte, om de skulle vara i Sverige och de behöver någon sån här liten kontaktperson som blir dödad i första scenen, då kunde man fan ringa mig.
Uh-huh.
Jag har ju varit i film för.
Men du tänker inte att du ska spela skurk då eller barnbrud eller någonting sånt?
Nej, alltså jag bara tänker att jag ska vara någon liten byråkrat som kommer och lämnar över något papper och sen blir mördad på något dramatiskt sätt.
Ja, men det borde ju vara allmän kännedom att liksom, det är ju dig, det är ju dig de ska ringa.
Ja, eller kanske Henrik Dorsin, han är också ett stort James Bond-fan. Han och jag har ju det gemensamt. Så fort det kommer en ny James Bond-film så går vi tillsammans och ser den för första gången. Och det var nästan ett äventyr när vi gick på de har ju ett James Bond-museum i London också. Inte bara inte bara i Nybro. Nej, de har faktiskt...
Har någon berättat det för Gunnar?
Ja, Gunnar har en filial i London. Så, nej, det har han inte. Men James Bond in Motion, där de har alla bilarna och sånt uppfinning. Så att Henrik Torsin har tagit många bilder på mig bredvid de olika James Bond-bilarna.
Vad kul för Henrik.
Ja.
Då skulle du säga att det är med James Bond som du älskar.
Har ni sett de gamla, de här med Sean Connery och Roger Moore?
Ja.
De är så humoristiskt berättade, effektivt, det är så färgglatt, liksom sexigt, plötsligt är det våldsamt. Vackra miljöer. Och så när man ser sådär gamla filmer från 60- och 70-talet så är det kläderna, frisyrerna. De är effektivt berättade. Också de målar upp en sån romantisk bild av världen som en otroligt spännande plats. Där det finns liksom läskiga skurkar runt varje hörn. Men du vinner alltid i slutändan. Och folk vill ha sex med dig. Och alltid cool musik i bakgrunden. Så det är väldigt förförisk.
Men tror du att det är en speciell sorts män som fastnar för James Bond?
Ja, bra fråga. Jag, i så fall vet jag inte vilken sort.
Jag har ju tänkt lite på att det känns som att det är en generationsfråga lite. Mm. För jag tror,
det är en typisk pappagrej.
Ja, dels är det verkligen det. Och det är ju också en av huvudfrågorna i vårt avsnitt idag. Ja. Alltså just varför alla pappor älskar James Bond.
Ja, men det är ju pappas.
Exakt. Men sen också, alltså just det här att jag tror att den nya genren, alltså om man tittar på senare tids Bond med Craig och kanske lite tidigare, är ju också, där har ju det här färgglada försvunnit ganska mycket. Mm. Och det är lite mer liksom, vad jag har förstått det som inte har läst Flemings böcker, så är det ändå så här lite mer tillbaks till liksom att vara trogna de verken, lite mer mörker liksom. Och där känns det inte som att det finns en ny generation unga killar som sitter nu och tittar på Daniel Craig och bara drömmer om att vara Bond. För att nu finns det så många exempel. Mm. Alltså sen typ Born Identity och liksom det finns så många agentvarianter eller actionfilmer. Medan för den generationen eller generationerna innan så var James Bond den huvudsakliga agenten.
Absolut. Och jag tror de som ser liksom Daniel Craig-filmerna, som de första James Bond-filmerna de ser, har nog svårt att fatta vad grejen är. För i den mån de funkar, vilket jag inte alltid tycker alls att de gör, så är det ju bara liksom i förhållande till de gamla filmerna, för att de var så glättiga och egentligen tramsiga. De var ju nästan som komedier med liksom action-inslag. Så därför är det, vilken twist. Nu är det plötsligt lite mörkt och spännande. Precis som de har gjort med Batman.
De har gjort så med allt. Det är så himla tråkigt.
Ja, och det är så tråkigt. Varför? För det finns ingen...
Det ska till och med, vet du,
det finns ingen optimism längre. Det finns ingen livsglädje på samma sätt som
vet att det ska komma en mörk Fresh Prince of Bel-Air.
Ja, men underbart. Det är precis det vi vill ha.
Ja, det behövs i samhället.
Ja, men särskilt när världen ser mörkare och mörkare ut för varje år. Det är precis det vi vill ha då ju.
Tycker du att kvinnor borde titta mer på James Bond?
Jag tror kvinnor... Nu pratar jag att det är som en trasig skiva. Jag snackar om de gamla filmerna, 60-, 70-, 80-talet. Jag tror tjejer skulle, och kvinnor skulle gilla dem mycket mer än vad de tror att de skulle göra. När de väl tittar på dem. För att de är väldigt charmiga.
Men det är ju mycket nu med det här idag med liksom feminism och sånt. Jag vet inte om det var...
Jag vill berätta mer.
Ja, nej, men jag tänker att det är ju kanske lite gamla värderingar. Och det är många idag som liksom... vill inte se något som har så. Och James Bond kanske inte har den bästa kvinnosynen.
Sannoliken inte. Alltså på något konstigt sätt så tycker man det är lite roligt. Och jag tror folk skrattade åt det redan på 60-talet. Att han var en sån manskris. Jag tror de har mycket mer ironi än vad de tror. De nya filmerna har helt tappat ironin. De gamla filmerna vet ju mycket väl om att det här är preposterous. Liksom. Det är att i Goldfinger så är det någon scen där han skickar iväg någon tjej och säger så här, it's man talk. Han ska prata med någon så klappar han upp på rumpan. Man skrattar rakt ut för att det är så illa. Men jag tror folk skrattade 1964 också. För de fattar liksom, gud vilken gris. Det är klart att så tänker vi inte längre. Och det är precis som hans uppfinningar. De är lika förlegade. Alltså kvinnosynen och synen på andra kulturer är precis lika förlegad som... uppfinningarna, när det häftigaste var att det ser ut som en resväska men det är en fax.
Och sen har jag hört att du i din nya show imiterar Roger Moore.
Ja, lite grann kanske. Lite grann. Framförallt är det Sean Connery,
är det, liksom, är det svårt att, alltså, skulle du kunna göra en imitation här nu på uppstuds valfri Bond?
Ja, vi får se, men Roger Moore är lite mer hello ladies, lite mer well, I say, my name is Bond, James Bond. Och Sean Connery är lite mer så, yeah, my name is Bond, James Bond.
Wow.
That's lovely. Jag vet inte, det krävs ett väldigt speciellt öra för att höra skillnad på.
Nej, det hördes inte.
Ni fick till det.
Mm. Ja.
Är du orolig för James Bonds framtid?
Jag tror att det alltid kommer finnas. Jag tror det kommer kanske inte vara lika stort som det en gång i tiden var. Det kommer att bli smalare och smalare. Men producenterna är ju smarta. Det är ju helt otroligt att det är samma familj som har producerat filmerna sedan 1962. Först var det Albert Broccoli och nu är det hans dotter Barbara Broccoli som har gjort dem sedan 1995. Så det är liksom ett slags familjeföretag.
Det är framförallt otroligt att de heter Broccoli.
Ja, och vet du vad, det är ingen slump heller för att en av Albert Broccolis förfäder introducerade broccolin till USA. Så att det är inte de som har fått namnet från grönsaken. Grönsaken har fått namnet från broccolifamiljen.
Nej, vilket fakta.
Ja.
Tror du att James Bond skulle byta blöjor om han fick barn?
Det tror jag han skulle.
I vilken film kör Bond en mini-ubåt i form av en krokodil? Vad skrev herr Glans där borta?
Octopussy.
Ja. I vilken Bond-film medverkar roboten Snooper? Och vad skrev du där borta?
Levande måltavla.
Det var alldeles rätt, man kunde också skrivit på engelska. A View to Kill.
Jag har då gjort en liten lista här. Mm-hmm. Och listan består av de fem bästa alternativa James Bond-låtarna.
Mm-hmm.
För vi vet ju alla, det är mycket med James Bond och musiken. Vem kan inte sjunga med i Goldfinger?
Såklart.
Fantastisk låt.
Goldfinger.
Men det finns lite andra låtar som kanske inte är lika kända, så att säga.
Men som ändå är... Från filmerna eller?
Nej. Absolut inte.
Okay.
Nej. Den första är dock med i filmerna. Och det är, jag har alltså rankat här från liksom, de jag gillar minst till bäst. Min topp fem. Mm. Nummer fem på listan. Visste du att Freddy Wadling gjorde en hel Bond-skiva?
Nej.
Det gjorde han. Och jag har lyssnat på den. Och jag tycker att hans bästa tolkning är Golden Eye. Så här låter den. Golden Eye, I'll show him forever. He'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watch you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a bold and honey. Skivan heter With a License to Kill.
Okej.
Vad tyckte du om låten?
Ja, men alltså, inget ont om Fred Wadling, men jag kan känna lite att så här, passion project, eller?
Ja, verkligen. Kom 2011.
Ja.
Nummer fyra på min lista, det är Desmond Dekker, han som gjorde Israelites.
Mm.
Han har gjort en låt som heter 007 Shantytown. Den låter så här. En karibisk James Bond.
Mm, den piggar upp.
Ja, den är svinbra. Men nu kommer vi in på topp tre. Det här är lite, ja, det som tycker jag lära. Men nummer tre på listan tror jag att du kommer gilla, Emily.
Okej. Okay. Hello, 007. I'm sorry to interrupt you, but I have a most important mission for you. Hope I haven't caught you at a bad time. Well, no problem.
Det där var, jag är fan speechless, det där var otroligt.
Eller hur?
Ja.
Det här är bandet Toybox, minns du dem?
Ja.
Ja.
De men hade, inte den här låten.
Nej, de hade en stor hit med Tarzan and Jane.
Exakt.
Och det här är ju liksom Aqua från Wish, men ja, de är också från Danmark.
Ja, ja, ja.
Men den här är ju svinbra, men den, jag hittade ingen musikvideo, jag tror att den här inte släpptes som singel.
Fan vad sorgligt, men framförallt känner jag bara, varför var inte det här en officiell Bond-låt?